God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrkan med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, det är över Galaterbrevet bibelförklaringarna är nu och vi har kommit till del 17. Och den här delen är det sista för den här terminen. Sen kommer det tillbaka någon gång i september igen. Men under sommaren så kommer vi sända någon annan del av bibelförklaringar. Vilken vet vi inte riktigt än, men något kommer det att bli. Så det är inte sändningsuppehåll i sommar från bibelförklaringarna och bibeltimman. Men här alltså då Håkan Sundliden, Galaterbrevet del 17.
Välkomna till Värnamo kyrka den här tisdagskvällen, då vi ska ta oss an den andra huvuddelen i Galaterbrevet. Det som börjar med 5:13, eller vi började där förra gången, men vi ska knyta an till det och så fortsätta längre in. Men låt oss börja med att be. Herre, vi tackar dig för att vi får räkna med din närvaro. Vi ber att du talar till oss genom ditt evangelium, genom din heliga ande, på ett sådant sätt så att vi blir inspirerade att vandra efter din ande. Att vi förstår vikten av att vandra efter din ande. Herre, gör så att vi får en djup längtan att vilja leva det nya livet i enlighet med dig själv, med ditt eget väsen. Herre, vi ber om detta så innerligt. Herre, använd den här stunden så att vi kan bättre förstå vad det är att leva som kristna, att vandra som kristna. Vi överlåter oss själva i dina händer. Amen. Som sagt, efter den här ganska utförliga undervisningen som Paulus har haft och som vi har försökt göra åtminstone någon rättvisa åt under ett antal timmar, så är vi nu inne på själva tillämpningen. Det är ofta så att han undervisar först och så kommer tillämpningen sen, och det är ju viktigt att få det i den ordningen, för börjar man med tillämpningen så att tillämpningen blir undervisningen, eller det vi ska göra eller inte göra blir grundvalen för det kristna livet, då kör vi ganska snart ner i diket. Och tyvärr så är det allt för ofta som det har blivit på det sättet. Man tar de här tillämpningstexterna och så använder man det som någon sorts underlag för det kristna livet. Men det hoppas jag att vi inte gör, utan att vi nu har förstått undervisningen. Undervisningen som på något sätt sammanfattas och avslutas här i kapitel 5, vers 13, med orden: ni är kallade till frihet, bröder. Ja, det är det själva undervisningen. Och det är en frihet som Kristus har vunnit åt oss. Så den friheten, det innebär alltså att allt det som Kristus har gjort, det har han gjort åt oss. Det som han har vunnit, erövrat, det han skänkt till oss, uppfyllelsen av lagen, det nya livet, uppståndelsens liv och den heliga ande, allt det där har vi fått. Så det är så att säga inte slutmålet, utan snarare själva utgångspunkten, det här, det nya livet. Sen är det klart att det är slutmålet i en annan mening, därför att detta nya liv som vi har fått, det ska ju nu också förverkligas. Så vi ska ju leva det nya livet, och det är ju helgelsens del. Men det ska vi strax se mer om. Men eftersom det är på det sättet, så fortsätter han här då i den 13:e versen med att säga: använd inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och det här att han säger att den onda naturen inte ska få något tillfälle, eller den kötsliga naturen, det säger han, ja, jag förmodar att han säger det som en varning åt oss, för att det kan ju bli på det sättet. Men jag tror att framförallt så säger han det som ett svar på den kritik som han möttes av när han talade om friheten i Kristus. Därför då sa judaisterna, de som nu fick höra av Paulus att vi inte längre lever under lagen, utan att vi lever under Kristus. Då sa de till honom: jaha, men om vi inte lever under lagen, då kan man alltså leva precis som man vill. Och nu har ju vi i vår vardag inte att göra med judaister, men har vi kristendomskritiska människor som kommer till oss, så kan man höra precis samma argument fortfarande. Jaha, men ni som är kristna, ni kan ju leva precis som ni själva vill. Men det här är ju ett gravt missförstånd. Och det har vi också talat om tidigare, vad den kristna friheten egentligen innebär. Så det tror jag inte att vi tar en gång till. Däremot så ska vi ha med oss det som står här i versen. Att vi ska tjäna varandra i kärlek. För där ligger det nya livet. Alltså det gudomliga livet. Det var ju det att Gud sände sin son till oss. Att Gud ger sig själv till oss. Att han tjänar oss. Det är ju det gudomliga livet. Och det är det livet som vi har fått del av. Och det livet är ju detsamma gudomliga liv som vi har fått. Det är samma liv så att säga som vi nu ska ge vidare. Vi ska ge livet vidare. Vi ska ge vår kärlek till vår medmänniska. Och på något annat sätt kan det egentligen inte vara. Så där ligger uppdraget, men där ligger också begränsningen. Därför det betyder att vi kan inte leva som vi själva vill. Alltså precis som han säger. Han säger ju här att vi kan inte använda den här friheten så att den onda naturen tillåts att blomma ut. Utan vi ska använda den här friheten så att vi uppbygger vår medmänniska, uppbygger vår nästa. Och det här är en viktig begränsning, eller ska vi säga, uttrycka det positivt istället. Det här är en viktig förståelse, en viktig norm i den kristna etiken. Och Paulus använder den på flera andra ställen. Titta till exempel, vi ska ta två ställen. Jag tänker på det som står i 1 Korintherbrevet 10, som ni förmodligen känner väl till. Men som nu kanske får ytterligare ljus. 1 Korintherbrevet 10, vers 23. Där säger ju Paulus, allt är tillåtet. Och jag tror verkligen att han menar allt är tillåtet. Och då framförallt allt det som Kristus, livet innebär. Men Kristus har en fullkomlig frihet. Han är inte underställd några begränsningar. Men så länge vi är i den här världen då, vers 23b, men allt är inte nyttigt. Och så förtydligar han det och säger, allt är i och för sig tillåtet, men allt bygger inte upp. Och sista ledet där, det måste han ju med, därför att annars kan man ju förstå som att allt är tillåtet också sånt som river ned. Och det var ju inte tanken med friheten eller med att allting är tillåtet. Utan det finns en styrmekanism i det här. Och i den 24 versen så säger han det igen, fast med andra ord. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och det här är alltså karaktäristiskt för det gudomliga livet, för Guds heliga ande. Ibland när man talar om kristen etik, så ja, för man kan ju diskutera vad man menar med etik rent allmänt. Men om vi nu tar den kristna etiken, så kvarstår det en del nödvändiga definitioner som man måste göra med kristen etik. Och jag vet inte, för jag är inte etiker i den meningen, hur man skulle beskriva kristen etik. Jag tror inte att man kan tala om regeletik i vanlig mening. För regeletik, vet ni, det betyder alla dessa etiska system där man ska följa vissa lagar och normer och regler. Det är möjligt att någon skulle vilja beskriva den kristna etiken på det sättet. Jag skulle inte vilja göra det. Därför då hamnar vi i den här lagiskheten, den här moralismen. Sen finns det ju en annan gruppering av olika etiska system som kallas för sinnelagsetik. Alltså där man litar på att sinnet och det sunda förnuftet och den goda viljan på något sätt ska vara styrande. Och det skulle man kunna tänka sig kanske ligger närmare den kristna etiken. Att vi har nya sinnen, att vi har ett nytt sätt att tänka. Vi tänker att vi vill göra gott emot vår medmänniska. Du ska älska din nästa som dig själv, det är lagens uppfyllelse. Det är våra norm och så tänker vi och så vill vi göra. Men efter att ha läst vidare här, och jag tror ni ska förstå ännu bättre efter den här timmen vad jag menar, så är inte det heller egentligen tillräckligt. Därför att den kristna etiken grundar sig ju inte på vårt sätt att tänka. Inte ens på vårt omvända sätt att tänka. Utan jag skulle vilja införa ett helt nytt begrepp i sådana fall, säga, detta är det nya livets etik, det gudomliga etiken. Det här är Guds andes etik. Vi har ett liv. Och detta liv innehåller i sig en etik. Så etiken kan aldrig vara skild från det kristna livet. Utan den är så att säga inbyggd, inte i reglerna, inte ens i evangeliet, inte i sinnet, utan i det gudomliga liv som har tagit sin boning hos oss, i Guds helige ande. Och därför så talar Paulus också om att vi ska vandra efter anden, vi ska följa anden. Vi ska leva i enlighet med Jesu Kristi andes livs närvaro hos oss. Och egentligen så kan vi ju inte göra på något annat sätt. Och det ska vi se också mera. Det finns visserligen ett motstånd här i form av den onda naturen. Det finns en kötslig begränsning som vill sätta krokben för oss på något sätt. Men egentligen så finns inget val. Därför har vi ett nytt liv, precis som det står här i slutet på 5:e kapitlet. 5:25, där han avslutar just den här delen. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Det ena ger det andra. Det går liksom inte att göra på något annat sätt. Vi har inget val. Och det som sagt ska vi återkomma till. Därför att jag tror tyvärr att det är så att många kristna tänker att ja, nu har jag blivit en kristen. Nu har det kristna livet kommit till mig. Nu gäller det att jag följer anden. Nu gäller det att jag följer Jesu Kristi vilja. Och så upplever man sina tillkortakommanden. Och så får man en kamp mellan Kristi vilja och den egna viljan, många gånger oomvända viljan. Och så tänker man på Romarbrevet, det goda som jag vill göra, det gör jag inte, och så tvärtom. Va? Och sen har man den här kluvenheten i det kristna livet. Så tänkte absolut inte Paulus. Det är inte så att nu när jag har blivit en kristen, då ska jag välja mellan att vandra efter anden eller att vandra efter köttet. Det valet finns inte hos en kristen. Därför valet är att jag har blivit en kristen. Och det enda val som finns, det är ju att vandra efter anden. Om jag ska leva efter det nya livet, så kan jag inte välja att leva det gamla livet. Utan det gamla livet är reducerat hos Paulus till någon sorts motstånd som kommer inte bara från den kötsliga naturen, kanske inte ens främst från den kötsliga naturen, utan det kommer från tidsandan, denna världen, ifrån djävulen och de onda makterna som utövar inflytande på mig. Och så min kötsliga svaghet. Inte den inneboende ondskan hos mig. Därför den är redan ersatt med den goda viljan, med Guds heliga ande. Vi ska återkomma till det, så kanske ni kan förstå det lite bättre. Titta också i Romarbrevet 14. Därför att i Romarbrevet 14 så finns det två stycken grupper av människor. Den ena gruppen kallas för de svaga i tron och de andra kallas för de starka i tron. Och när det gäller de svaga i tron så kallas de så därför att de ville inte gärna äta kött. Och de ville inte framförallt var det köttet det handlade om, de ville inte äta kött. Men de starka i tron, som hade förstått sin trohet, sin frihet i Kristus, de visste att ja, men det spelar väl ingen roll om det skulle vara avgudakött. Vi kan ju äta det ändå. Frälsningen och livet i anden står och faller inte med ifall vi äter kött eller inte. Och så hade du de två grupperna. Och så ställer de Paulus mot väggen och så säger de till Paulus, nu vill vi att du tar ställning här och talar om vad som är rätt och riktigt. Och de som var starka i tron, de tyckte naturligtvis att Paulus skulle säga, ja men vi har friheten i Kristus, ni kan äta vad ni vill. Och de svaga i tron, de ville naturligtvis att Paulus skulle säga, ja, man ska inte äta kött utan man ska avhålla sig från det. Och då han hade ju ett visst stöd också från apostlarna 15, det här Jerusalems mötet. Och det kunde varit den typen av tänkande som de hade. Då är frågan om hur han än gör, alltså så gör han fel. Den gode Paulus. Så ska vi se hur han löser det här. Då löser han det i vers 1. Den som är svag i tron skall ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. En har tro till att äta allt. En annan som är svag äter bara grönsaker. Den som äter ska inte förakta den som inte äter. Och den som inte äter ska inte döma den som äter. Och så, nu fördjupar vi oss inte där, men det han, den norm som han lyfter fram här, det är att för båda grupperna gäller samma norm, nämligen du ska älska din nästa som dig själv. Man kan alltså inte ställa upp de här grupperna mot varandra, utan båda grupperna får höra, de starka får höra, du ska älska din nästa som dig själv. De svaga får höra, du ska älska din nästa som dig själv. Och så har man att hålla sig till det. För det är Guds andesväsen. Det är den kallelse som vi har. Och så får man uppbygga varandra. Och så löser han flera andra sådana här motsättningar. När man kommer till exempel in i första Korintherbrevet. Där räknas ju upp många olika motsättningar i församlingen i Korint. Och de löser han på samma sätt. Titta också i Kolosserbrevet. För där är det så fint formulerat i Kolosserbrevet 3. Vers 12. Ja, vi behöver inte ta allt förresten. Vi kan ta vers 13. Ha fördrag med varandra. Och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Och då är vi tillbaka till Galaterbrevet. Där han säger alltså, ni är kallade till frihet. Men se till att inte friheten används som en förevändning för att göra vad ni själva tycker är riktiga. Eller vad ni själva vill. Utan se till att ni använder den här friheten till att bygga upp er medmänniska. Att tjäna din nästa. Och så säger han ju också att detta är lagens uppfyllelse. Det är vad det hela handlar om, så att säga. Hela lagen, vers 14, är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Jag kanske bara ska stryka under det en gång till då, när det står här hela lagen. För det var ju så man tänkte sig, rabbinerna tänkte sig, att det här var det främsta budet. Det här var navet kring vilket allting annat kretsade. Men när Paulus talar om lagen här, att det här är hela lagens uppfyllelse, så är det ju inte lag i vanlig mening, utan det här är ju den Gud har ju genom Jesus Kristus uppfyllt lagen. Det är ju den uppfyllda lagen, den fullkomliga kärleken, och det är ju en gåva till oss. Så det är inte en lag i den meningen att jag ska älska min medmänniska och så räcker jag inte till och så bryter jag lagen och så måste jag ha förlåtelse och så har jag den här ständiga kampen som jag vet att så många utav oss kristna lätt hamnar i. Utan det är inte, alltså det är lagens uppfyllelse, det är det nya livet som vi talar om. Det nya livet är att älska sin medmänniska. Det nya livet är lagens uppfyllelse. Så det är inte laggärningarna eller den egna prestationen som kan vara drivkraften i detta budord. Utan det är det nya livet och viljan att leva av Kristi evangelium och viljan att ge Kristi evangelium vidare som är lagens uppfyllelse. Så man kan också säga så här, att Paulus är inte ute efter att lämna lagen bakom oss. Utan han är, och allt vad den föreskriver att vi ska göra, eller om man tänker ut ett judiskt perspektiv, vad de ska göra och vad de inte ska göra. Utan han är bara ute efter att säga att här finns en ny drivkraft. Och den nya drivkraften, det är inte din egen prestation och det är inte laggärningarna. Det är inte kraven som vi har på oss själva. Den nya drivkraften är Kristus som är närvarande med lagens uppfyllelse hos oss. Och som fyller oss med sin heliga ande. Det är drivkraften och ingenting annat. Och då märker ni, då försvinner all prestation. Då försvinner libertinismen, det här att jag kan göra som jag vill. Då försvinner prestationen, att jag måste vara bättre än vad jag är. Jag får plötsligt hela fokus på att leva med Kristus i mitt hjärta. Och med Kristus som drivkraften, att vilja göra så som han vill att vi ska göra. Då har vi rätt fokus. evangeliet blir så att säga A och O. Nu finns ju det här, om vi tittar i Markus 12:31. Det här finns ju i Jesu undervisning, och nu kan vi inte backa tillbaka kanske till Jesu undervisning, men samtidigt kan vi inte lämna den heller. Utan Markus 12, där har vi den här diskussionen om det förnämsta och viktigaste budet. Vers 28. En av de skriftlärda hörde dem diskutera, fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom till honom och frågade: vilket är det största av alla buden? Jesus svarade: det största är detta: hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sen kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Inget bud är större än dessa. Men man ska alltså inte förstå det här som en förenkling utav detta med att uppfylla lagen. Utan man ska förstå det som detta är att uppfylla lagen. Det är inte så att vi kan sluta göra goda gärningar mot våra medmänniskor eller glömma den biten och så bara älska varandra istället. Det är inte en förenkling eller en förkortning på det sättet, utan det är ju så att detta att älska varandra, det innebär i praktiken att man tänker på andra människors uppbyggelse, att man är i tjänst för andra människor, och när det sker, då är det lagens uppfyllelse, för det är vad lagen syftar till. Så det är inte enklare, utan det är den drivkraften som är annorlunda. Det är Kristus som förmår oss, som formar oss och som vägleder oss att vandra i det nya livet. Vi ska inte vara, som vi kommer att se mera här, upptagna med att kämpa emot köttet och emot synden eller att uppfylla lagen och så vidare. Det ska vi inte vara upptagna med. Inte ens i våra misslyckanden ska vi vara upptagna med. Utan vi ska vara upptagna med det nya livet i Kristus. Vad har Kristus gjort för mig? Hur mycket älskar han mig och min medmänniska? På vilket sätt kan jag vara med i det som Kristus har gjort och gör för min medmänniska? Det ska vi vara upptagna med. Vi ska vandra efter anden. Och när det är sagt så säger han så här då i vers 15. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Man kan kanske tycka att det här är nästan lite komiskt, va? Men det är precis vad det inte är. Därför att om normen är den att vi ska vara i tjänst för varandra och uppbygga varandra, om det är det som är normen, så är ju det här motsatsen. Att tala illa om varandra, att kivas, att leva i avund och så vidare, det är att bryta ner relationerna som vi har i Kristus. Det finns ingenting som är så effektivt, om man ser det ur en ondes perspektiv. Det finns ingenting som är så effektivt när det gäller att riva ner det heligas gemenskap och förstöra församlingen, som att tala illa om varandra. Och det här kommer igen, och jag ska kommentera det igen sedan när vi kommer till vers 20. Särskilt de synderna som räknas upp där: fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar. Och om vi gör det, då kan det till och med gå så långt som Paulus säger här, att vi uppslukar varandra. Att vi helt enkelt gör ner varandra. Jag tänker på en del av de här krigen i Gamla testamentet. Man läser ju dem med viss förskräckelse, men det finns till exempel, så finns det exempel på krig där Israels barn har varit helt underlägsna, och sedan så kommer de fram och så ställer de upp lovsångarna och så sjunger de lovsång, och så står det att det blir förvirring hos fienden, så börjar de göra ner varandra. Jesus, han talar på samma sätt när han blir beskylld för att driva ut de onda andarna med hjälp av Belzebul. Så säger han så här: ja, men om jag driver ut de onda andarna med Belzebul, då har ju djävulen kommit i strid med sig själv. Ett sånt rike kan inte bestå. Samma tanke finns här. Om vi i Kristi kyrka och församling, i de heligas gemenskap, är vända mot varandra, då kan det riket inte bestå. Då rivs den församlingen ner. Så att det är alltså, det är i sanning ett allvarsord. Och jag har tänkt på det själv många gånger, att förtala andra eller slita i varandra eller på något sätt vara oförsonliga mot varandra, det stannar inte vid en försyndelse som man sen ber om förlåtelse om och fortsätter likadant, utan det får följder som är förödande. Det bryter ner relationerna i Kristi kropp. Om vi tänker på cellgrupperna och den lilla gemenskapen, man kanske är 8-10 stycken, ja, men där märks det ju på en gång om sånt skulle komma in. Det går inte att fortsätta, det blir uppenbart på en gång att så här kan vi inte ha det. Så där har man ett helt annat tryck på sig, den där lilla gemenskapen. Men i den stora gemenskapen så är det så lätt att det inte märks på samma sätt. Så det här är ett viktigt ord. Vad jag vill säga, vers 16, är detta. Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Jag tror vi nöjer oss med det. Och så ska vi bara titta på det där uttrycket vandra i anden, som det står i vers 16. Jag har för mig att det är någon annan översättning står vandra efter anden. Har ni ett Bibel 2000 där? Det står inte. Låt er ande leda er, står det där. Ja, men jag har i alla fall för mig att det någonstans står vandra efter anden. Men det spelar mindre roll. Men saken är den att här riktar sig förmodligen Paulus till judarna. Därför att bland judarna var det här ett känt uttryck. Att vandra efter Guds lag. Och det visste alla judar vad det betydde. Man levde under lagen, man levde i lagen och man skulle vandra efter lagen. Titta till exempel i Andra Mosebok 16. Jag tror vi tittade på något annat bibelställe, om det var till och med förra timmen, där det står ifrån Saltaren 119 var det väl, där det står att man skulle löpa efter Herrens bud. Men här har ni själva grundbilden. Andra Mosebok 16:4. I slutet där, den sista meningen. Så ska jag pröva dem om de vill vandra efter min lag eller inte. Titta också i tredje Mosebok kapitel 18. Så att ni verkligen ser att det här uttrycket är vanligt förekommande. Där handlar det om att Israels barn har följt andra stadgar, så att säga. Det står i slutet på vers 3. Ni ska inte vandra efter deras stadgar. Mina domslut, vers 4, ska ni följa. Och mina stadgar ska ni handla noggrant efter. Jag är Herren er Gud. Ja, ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar. Ty den människa som följer dem ska leva genom dem, säger Herren. Jag är Herren. Jeremia 44 har jag skrivit upp också. Tror vi tar det också. Jeremia 44, vers 23. Därför att ni tände rökelse och syndade mot Herren och inte lyssnade till Herrens röst eller vandrade efter hans lag. Och så vidare. Och ni har ju den här bilden också, att Israels barn följde molnstoden genom Sinai öken på dagen och eldstoden på natten. Det var ju också anden, eller lagen och anden, som man vandrade efter. Så det är det som Paulus vill lyfta fram. Och det här uttrycket, nu går vi till Apostlärningarna 9. Det här uttrycket var kännetecknande för de första kristna. I Apostlärningarna 9, det handlar alltså om Paulus omvändelse. Då så står det att han hade fått med sig ett brev till synagogorna i Damaskus, den andra versen. Om han kunde finna några som hörde till den vägen. Och det där var ett uttryck. Jag vet inte om jag har berättat det här tidigare, men min kära kollega Christian Vrav, han har alltid något vist att säga. Och han kom fram i matkön till min hustru vid gamla Hjälmsö vid stiftsgården, så sa han till henne, var tyst ganska länge, och sen efter ett tag sedan: du Kari, jag har lagt märke till att ordet kristendom finns inte i Bibeln. Det talas bara om vägen. Att följa den vägen. Och då är det här bibeluttrycket. Alltså det handlar om ett sätt att leva, framleva sitt liv. Den kristna tron är praktik, brukar jag säga. Det är inte, stannar inte vid ett intellektuellt försanthållande. Den kristna tron uppenbarar sig i vår livsvandring. Titta också i Apostlärningarna 19. Så ser ni att det här följer med genom Apostlärningarna. Då kommer Paulus till Efesus och så predikar han där i synagogan. Apostlärningarna 19:8. Och så kommer det till vers 9. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro, utan talade illa om den vägen så att alla hörde det. Talade illa om de kristnas sätt att leva. Och jag kan mycket väl tänka mig att de talade illa om de kristnas sätt att förstå lagen eller att prestera sin tro, eller rättare sagt inte prestera sin tro. De har väl inte förstått det här med att det är det nya livet som ska komma till uttryck. Och att det kan göra det kanske bättre eller sämre. Men det är ju det handlar om. Vers 23 i samma kapitel. Vid den tiden uppstod det stor oro med anledning av den vägen. Alltså den vägen som lärjungarna vandrade. Gemenskapen med Jesus. Kapitel 22 kommer det igen. I vers 4 när Paulus ger sitt vittnesbörd. Så säger han i vers 4: jag förföljde den vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och så vidare. Man kan läsa mer om det i det 24 kapitlet, vers 14 och vers 22 också. Jag slår inte upp det. Så när Paulus talar här i Galaterbrevet 5 om att vi ska vandra i anden eller vandra efter anden, så kände de mycket väl till vad som menades. Men jag tror att Paulus gör någonting här, någonting mera än att bara knyta an till det här med att vandra efter Herrens bud, efter Herrens lag och efter Herrens stadgar. Utan han fördjupar förståelsen, för det är ju som så att lagen har ju alltid sin mening. Det finns ju någonting vi kallar för lagens anda. Och djupast sett så är lagen, Toran, alltså alla buden och allting, själva hjärtat i det här är ju Guds kärlek. Det är ju lagens anda är Guds kärlek. Och den kärlek som vi blir delaktiga utav. Och som vi älskar oss själva med. Och som vi älskar andra människor med. Det är lagens anda. Så här har han alltså. Han har inte gjort sig av med lagen. Utan han har snarare fördjupat den. Genom att säga att när vi lever i enligt med lagens anda. Så kärleken till Gud och kärleken till medmänniska. Då vandrar vi i lagens uppfyllelse. Och det är detta som vi måste vara upptagna med. Vi behöver först förstå det. Och sen så måste vi ta emot lagens fullbordande, Guds ande. Och sedan så måste vi också leva i enlighet med den. Eller anpassa oss till den. Eller ge den vidare till andra. Låta det flöda över. Och då kan vi inte bli upptagna ens med den kamp som pågår inom oss själva. Utan vi ska vara fokuserade på vandringen i den helige, efter den helige ande eller i den helige ande. Så det Paulus har sagt så här långt i Galaterbrevet, för han har ju antytt det här tidigare. Det är ju, om du tittar i första kapitlet där, vers 9. Så säger han, alltså Galaterbrevet 1:9, att vi har tagit emot evangelium. Vi har tagit emot evangelium. Och så säger han i andra kapitlet, vers 14, att vi ska följa evangeliets sanning. Han säger i det tredje kapitlet att vi har fått anden i den andra versen där. Ni har börjat i den tredje versen, ni började i anden, ska ni nu sluta i köttet. Han säger i det femte kapitlet, vers 1, att Kristus har vunnit eller friköpt oss och gett oss sin frihet. Och det han nu är inne på, när han säger att vi ska vandra efter anden, det är själva vägledningen, vad det här betyder i praktiken. Och det är vad vi har börjat ägna oss åt, och det är vad vi kommer att fördjupa oss i. För det kan jag tänka mig, det kan jag liksom höra hur åtskilliga kristna frågar, precis som jag har frågat mig många gånger. Ja, men om jag nu är en kristen, om jag nu är fylld med den helige ande och har en längtan efter att vandra efter anden, hur kan jag då veta att det jag gör eller inte gör är efter Guds ande? Hur kan jag så att säga vara trygg i att jag vandrar efter anden? Det kan ju vara så att jag lurar mig själv och gör sånt som är köttsligt eller som är egoistiskt eller själviskt, och så vet jag inte riktigt var jag befinner mig själv, och så har jag den där kampen. Jag tror att det här, vi kommer in på det här sedan i vers 19, 20, 21, är egentligen det första svaret på en sån fråga. Paulus säger, köttets gärningar är uppenbara. Ja, du kanske inte alltid liksom kan veta vad som är utav den helige ande eller inte, men du vet ju direkt vad som är av köttet. Så räknar han upp exempel. Ja, men allt det här som räknas upp här, som kallas för köttets gärningar, otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkunst, det vet vi att det är utav köttsliga naturen. Det är väl ingenting att vara i tvivel om. Och det som inte så att säga är, hör till de här kategorierna, och det skulle i och för sig kunna vara många, många fler saker som har räknat upp här. Ja, då får vi vara trygga i att vi lever i anden och att vi vandrar efter anden. Paulus säger på ett annat ställe i Romarbrevet att allting ska ske efter övertygelse. Vi ska leva i tron. Därför det som inte sker av tro, det som inte sker genom övertygelse, det är ju synd. Så att när vi lever i tron så betyder det inte att vi, eller vandrar efter anden, så betyder det inte att vi är fullkomliga. Men det betyder ändå att vi kan vara trygga. Och vi behöver inte bli upptagna med den här typen av frågor, om jag har gjort rätt eller fel, och ständigt liksom leva förslavad under mitt eget samvete. Vi ska nog återkomma något till det också. Det är möjligt att vi talade här då, nu är alltså i vers 16 och 17. Det är möjligt att de här kristna i Galatien inte bara hade börjat ägna sig åt laggärningar, utan det kan ju också vara så att de hade, att den första ivern, eller vad jag ska kalla det, hade börjat avta. Alltså att omständigheterna i församlingarna i Galatien, tidsandan, kulturen, själviskheten, ondskans andemakter, allt det här hade gjort att de hade helt enkelt slappnat av i sin iver att följa Kristus. De hade blivit kluvna i sitt hjärta. De hade lockats att ge sig in på andra stickspår, så att säga. Blivit förslappade i sin etik. Inte längre iakttagit sig själva och sin vandring i den helige ande. Jag kan mycket väl tänka mig att det var så, för det är ju den frestelsen som vi kan leva med också. Och att det är därför som Paulus skriver det här. Överhuvudtaget så finns det ju ganska mycket i de andra breven också, där han går till rätta med oss hur vi ska leva och hur vi inte ska leva. Så att varningarna eller förmaningarna måste ju vara befogade. Vi ska komma tillbaka till det också, varför han förmanar oss som han gör. Det finns ju skäl till det, så att säga. Det betyder också att när jag har sagt och till och med betonat att den kristna etiken hör ihop med den helige ande, livet i den helige ande, och livet i den helige ande hör ihop med den kristna etiken. När jag har sagt det, att det finns där i vårt inre, så måste jag ju också säga det som Paulus säger här, att det kan ju inte stanna vid något inre. Utan detta inre, det är det osynliga. Men detta osynliga, denna tro, denna livsgemenskap med Kristus, den uttrycks i att bli synlig i handlingar. Det är så att säga två sidor av samma sak. Vi talade rätt så ingående om det när vi gick igenom Jakobsbrevet. För där talar ju Jakob ganska mycket om tro och gärningar. Och vi sa gång efter annan hur det är två sidor av samma sak. Man kan inte, som det så ofta har skett, spela ut det här emot varandra. Så att tron skulle ersätta gärningarna. Nej, så kan man inte göra. På samma sätt här. Vi kan inte tala om livet i den heliga ande, om den inneboende, om det nya livets etik, om inte också samtidigt införstådda med att leva efter den eller att göra den. Eller ha den livsinriktningen. Det är nog bättre att uttrycka det så, att vi ska ha den livsinriktningen istället för att fastna på detaljer. Att gjorde jag rätt eller gjorde jag fel och så vidare. Det är en livsinriktning det handlar om. Viljan att följa anden. Det står så här i Jeremia 31. Och där kunde ju få vara ytterligare ett exempel på den här, den heliga andes etik så att säga. 31:31, det talas ju för första gången om ett nytt förbund. 31:33, vi behöver inte läsa från 31:31, vi läser från 31:33b till och med. Jag ska lägga min lag i deras inre och jag ska skriva den i deras hjärtan. Och så brukar man ibland tala om, när man talar om Toran, så kan man höra det. Ja, men den skrevs ju på stentavlor. Den skrevs utanför oss själva. Det var stentavlor som vi skulle följa. Men det nya evangeliet, det är att de där buden skrivs i våra hjärtan. Och det kan ju vara ett bra sätt att uttrycka det. Att lagen skrivs i våra hjärtan. Och detta är ju evangelium. Evangeliet, de goda nyheterna, finns där nedlagda hos oss. Finns i livet med Kristus. Sen så står det då vidare vers 18. Och då får vi läsa vidare där då, ja. Vers 18 och 19. Nej, vi tar bara 18. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Och här menar jag att nu riktar Paulus strålkastaren ljuset mot de hedna kristna särskilt. Jag sa ju det här att vandra efter anden, vandra efter lagen. Det var ett ord, en bild som de judekristna förstod. För hela gamla testamentet handlar ju om det. Men här står det nu, leds av anden. Och där vill jag bestämt mena att det stod drivas av anden i Bibel 2000. Har ni den där? Vers? Styra, så det. Ja, det är Gerts översättning som har drivas då. 1917 har drivas. Okej, okay. Och jag tror Gerts översättning har det också. Att jag ville vara noga med hur översatt det är det därför att drivas av anden, det var ett uttryck som grekerna förstod, eller hedningarna förstod. Därför att i den grekiska miljön, eller den hedniska miljön, där visste man ju ingenting om att följa Guds lag. Men det man visste det var att varje människa har en kamp att kämpa mot sina egna drifter, sina egna begärelser. Man skulle så att säga tukta den egna människan, lägga band på sig och uppfostra så att man kunde liksom kontrollera sig själv och så vidare. Och särskilt stoikerna, stoicismen, står ju som förebilder då kan man säga för just det sättet att tänka och handla. Jag kanske ska lägga till det, fast jag är rädd för att det inte behövs, men det är det västerländska sättet att se på det hela. Och det är det som finns, tror jag, i vår kultur också. Att man ska kunna kontrollera sig själv. Också långt in i kristna sammanhang. Vi ska kämpa med oss själva. Det är inte den bibliska bakgrunden. Utan det är den grekiska, den hedniska bakgrunden. Så det visste man att man drevs av sina lustar. Och det är ju därför Paulus säger så här. Så ska ni inte tänka. Han säger att ni ska drivas av anden. Inte av era lustar, inte av era begärelser, utan av den helige ande som finns hos er. Vi ska alltså leva i en sån nära gemenskap med Gud i Kristus Jesus, i den heliga ande. Så att det är själva drivkraften hos oss. Och när han använder den bilden, ja, då förstår de precis vad han menade. Vi ska vara drivna av den heliga ande. Ja, drivna säger jag så här, för det är egentligen inte det något riktigt bra uttryck att vara driven. Vi ska vara ledda av den heliga ande. Driven låter ju så, som om vi inte liksom var med i det själva. Det låter som om vi vore slavar i negativ mening. Här står också, nu vet jag inte det heller hur det står i översättningen, men här står anden i folkbibeln med stort A. Och det vill jag nog hävda att det ska vara. Jag skulle vilja till och med vilja gå så långt så att jag säger att varje gång som det står ande i Galaterbrevet så ska det vara stort A. Varje gång. Utom sista versen. För där i den sista versen i Galaterbrevet 6:18 så säger han: vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er ande. Där kan det vara litet A, men annars ska det vara stort A. Fast ser man det rent exegetiskt och språkligt så skulle det kunna vara litet A också. Och det beror på att det är samma ord. Alltså människans ande, pneuma. Guds ande, pneuma. Det är samma ord. Så man måste alltså bestämma sig för vilket det ska vara. Men om det står här att vi ska vandra efter anden eller ledas av anden, så säger ju sammanhanget att vi ska vandra efter den heliga ande, ledas av den heliga ande. Men om det skulle vara ett litet A så behöver det inte vara fel, därför att en kristen människa som har fått del av Guds ande har ju fått, så att säga, Guds ande i sin ande. De är ju förenade. Och då spelar det inte så stor roll ifall det är det stora, stort A eller litet A. Möjligtvis så tycker jag man ska ha en liten avgränsning emot det som finns inom New Age. Och som också tror jag är en ganska allmän föreställning numera. Inte minst hos den yngre generationen. Man säger att man ska följa sitt hjärta. Och det är ju riktigt. Det gäller ju för oss också. Vi ska följa vår ande, vi ska följa vårt hjärta. Men vi förutsätter ju då att det är Guds hjärta som har lagts ner. Att vi har fått Guds ande och det nya livet. Men det är ganska intressant att föra samtal med de här icke-kristna vännerna som talar om att följa sitt hjärta. Därför att vi ligger väldigt nära varandra i språkbruket och i förståelsen. Jag vill på att säga, den enda skillnaden, det är att vi talar om det hjärta, om den ande som Gud har gett oss. Och det är ju ingen liten skillnad, som ni vet. Vi ska alltså ledas av den helige ande, och då står vi inte under lagen. Sen kommer vi då till, jag kanske ska säga det också innan vi kommer till den 19:e versen här, att Paulus har ju talat om, undervisat om hur vi genom dopet har försatts i Kristus. Vi lever under Kristus, vi lever av hans ande. Och då betyder det för honom att då ansvarar också Kristus för oss. Den där frågan om att, när jag tänker på så här, ja, är jag verkligen rätt, eller gör jag rätt, eller är det här fel? Det är ju lika mycket Herrens sak att tala om för mig. Jag kan inte alltid kanske ta ansvar för, jag kan inte alltid veta att jag gör rätt. Jag kan inte alltid ta ansvar för det. Jag måste våga tro att Kristus är Herren också i det avseendet. Och som jag har sagt vid flera andra tillfällen när vi talar om det kristna livet, att ja, men om det uppenbarligen, bevisligen skulle vara fel, ja, så är ju ingen skada skedd, därför att så länge Kristus får regera i det som är felaktigt och det som är misslyckat, så samverkar det ju till det bästa. Vi kommer ju rätt i alla fall. Och det ger en trygghet, detta att jag inte är utlämnad till mig själv, till mina egna känslor eller till mina egna böner eller funderingar. Utan att jag genom tron på Kristus måste räkna med att Kristus är Herren i mitt liv på riktigt, om man får uttrycka det så. Det kan ju inte bara vara en teoretisk sanning. Det måste ju vara så på riktigt i praktiken. Och det är övertygad om att Paulus såg det på det sättet, och att vi också ska se det på det sättet. Vi står inte under lagen, vi står under Kristus. att då börja orientera sig mot lagen. Om vi nu står under Kristus, att då börja orientera sig mot lagen eller ta upp kampen emot den egna synen, så det är att plötsligt bli felvänd. Då är man ju upptagen med fel saker igen. Så där får vi se till att vi inte kämpar den kampen som Kristus har utkämpat för oss. Vi kommer att gå vidare på det här när vi kommer till detta med andens frukt. Men nu sticker han då emellan här med köttets gärningar i vers 19 till och med 21. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Det här har åtminstone förskräckt mig i min ungdom många gånger, det här avsnittet. Och jag är ganska säker på att det finns något här som träffar oss mera, kanske är något annat och så vidare. Och den där sista versen om att vi inte ska få ärva Guds rike gör att man kan verkligen bli nedstämd. Därför skulle jag vilja säga så här. Och det här är alltså viktigt nu då. Det här är exempel på köttets gärningar. Det har alltså ingenting med dig och mig, eller att vi misslyckas eller att vi gör en fel. Utan när de här sakerna finns i våra sammanhang eller i våra liv, då vet vi att det är den köttsliga naturen. För det här bygger inte upp vår medmänniska. Det här bygger inte upp oss själva. Det här river ner förhållandet till våra medmänniskor. Det bryter ner oss själva. Det är alltså exempel på köttets gärningar. Det här är vad som finns i den köttsliga naturen. Och vi kommer aldrig ifrån det. Det handlar inte om att vi gör fel och bryter mot det ena eller mot det andra. Och att vi genast är slavar under det. Utan det är exempel som Paulus har. Och han säger till och med att de här exemplen är uppenbara. För frågan var ju hur vi kan veta att vi vandrar efter anden. Jo, kärleken till medmänniskan. Uppbyggelsen. Ja men det är ju uppenbart. Det här är motsatsen. Det är exempel på motsatsen. Så det borde alltså inte vara så svårt att kunna urskilja det, med andra ord. Dessutom är det ju så här att Paulus menar ju inte att de här sakerna som räknas upp här i vers 19 och 20, köttets gärningar. Han menar ju inte att det är någonting som vi ska övervinna. Hela hans undervisning är ju den att Kristus har övervunnit det här. Kristus blev ju gjord till en förbannad när han korsfästes. Allt det här har Kristus försonat. Det vill säga avslutat med sin död på Golgata kors. Det här är inte någonting som vi kan välja fortsättningsvis. Utan det här är någonting som är avslutat. Det här är någonting som är dött. Det här är någonting som är korsfäst tillsammans med Kristus. För när han korsfästes, så korsfästes allt sånt här. Det är ju därför vi inte ska ge oss in i det. Den som har sin livsinriktning däremot efter det här är ju en människa som inte vandrar Kristi väg, utan som vandrar helt fel väg och som inte kommer att få del i Guds rike. Så se det här som en livsinriktning, inte som enstaka överträdelser som vi ska, så att säga, må dåligt utav eller försöka övervinna. Det är kännetecken. Om vi nu ser på lite närmare på de där kännetecknen, så verkar det som att de tre första där, otukt, orenhet, lösaktighet, alltså sexuella synder, som att han adresserar hedningarna i första hand. För det här, den här omoralen och lösaktigheten, den var ju minst lika vanlig som den är idag i församlingarna i Galatien. För att inte tala om Korint, som brukar utmålas som någon sorts skräckexempel. Men det hade ju ingenting med den judiska moralen att göra. För den judiska moralen var ju alldeles uppenbart, den bygger ju på trohet och på livsvariga förhållanden. Trohet emot Gud, den ende guden. Du ska älska din nästa som dig själv och trohet och så vidare. Så det var inte de i första hand som man adresserade. För de visste att man inte skulle leva så här. Men hedningarna visste inte det. De kunde säkert leva lite hur som helst när det gäller de här sakerna. De grekiska orden är lite intressanta också. Otukt heter på grekiska porneia. Och det ordet känner ni igen i pornografi. Sen om vi går vidare, för jag tror inte att vi ska kanske fördjupa oss i de här. Jag har de här gärningarna och så har jag då ett antal bibelställen man vill fördjupa sig i var och en av dem. Men det gör vi inte här, men det finns med i kompendiet för den som vill ha det sedan. Vi går vidare alltså till vers 20. Och där skulle det kunna vara någonting som där han sätter strålkastan mera på det judiska. När det talas om avgudadyrkan och svartkonst. Därför det läser man om i Gamla testamentet. Att frestelsen var ju att de gjorde en guldkalv. Och de föll för den frestelsen. De hade andra gudar som de vände sig till. Och även utövade svartkonst. Sådana exempel finner vi. Och det är ju ett gravt brott just emot troheten emot Gud. Svartkonst heter förresten, apropå grekiska, heter pharmakeia. Pharmakeia, så samma ord som du har i farmaceut, medicin. Och när man läser de bibelord som jag har uppskrivna här så ser man också att till pharmakeia så får man nog också räkna missbruk. Alltså inte bara alkoholmissbruk utan medicinskt missbruk, farmaceutiskt missbruk, drogmissbruk av olika slag räknas som svartkonst här. Så man kan på det sättet fördjupa sig i varje ord så att säga och sortera in också moderna företeelser om man nu skulle vilja det. Och sen det som kommer efter svartkonsten, alltså fiendskap, kiv, avund, vred, det verkar som att där tänker han på situationen i Galatiens församlingar på ett särskilt sätt. Ni kommer ihåg vad ni läste i vers 15. Men om ni biter och sliter i varandra så är då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Och så kommer de här då. Kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar. Avund heter förresten på grekiska zelos. Det är det som vi har talat om tidigare. Zelos som kan vara både positivt och negativt. Positiv mening så betyder det ju iver. Man kan ivra för något gott. Det heter zelos. Men i negativ mening så översätts det med avund. Alltså ett felaktigt nit. En svartsjuka skulle kunna översättas med också faktiskt. Och sen så verkar det som att han i vers 21 avslutar med mera allmänna kännetecken på köttets gärningar. Nu hinner vi inte göra färdigt för tiden går ut, utan jag vill bara säga det att Paulus kunde säkert ha fortsatt den här uppräkningen. Det här var alltså en syndakatalog som inte är typisk paulinsk eller kristen utan som är typisk för stoikerna. Den här Filo som jag har nämnt om någon gång, den judiska historieskrivaren eller bibelutläggaren, han hade sån här syndakatalog med 140 synder som han räknade upp eller kötsliga gärningar. Paulus hade säkert kunnat räkna upp 140 också. Men det är inte intressant för honom. Det som är intressant är att ge exempel på köttets gärningar. Och alla känner ju igen det. Så han vill tala om att de människor som har det här som sin livsinriktning kommer aldrig att förvärva Guds rike. Men det är ju ingenting som drabbar oss. För vi har en annan livsinriktning. Och det ska vi tala mer om nästa gång, för nu har tiden gått ut. Herre, vi tackar dig för att du har gett oss en annan livsinriktning. En vilja att vandra efter din heliga ande. Herre, gör detta till ett rent motiv, till en djup längtan och till en glädje i våra liv. Tack Herre Jesus för att du visar oss vägen. Och att vi har möjlighet, frihet att gå den vägen. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det här var del 17 i Galaterbrevet och det här var sista gången den här terminen vi fick höra detta från Galaterbrevet. Kommer tillbaka igen i september. Men bibeltimman tar inte sommaruppehåll, utan vi får lyssna till annan bibelförklaring som Håkan Sundliden har spelat in. Men vad det blir, det vet vi faktiskt inte riktigt än. Jag, Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat och jag önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Och det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Och härefter så kommer det sändningen från Radio MF.